Idag så ska vi få lyssna till några här. Jag välkomnar fram Gunnar som kommer ifrån organisationen Gideoniterna. Vi har Alda och vi har Maria. Och Alda, hon slutar ju snart nian och finns med här i församlingen. Och Maria är småbarnsförälder och finns också med i vår församlingsgemenskap. Jätteroligt tycker jag att ni ville vara med här idag och dela lite grann och mera tankar och erfarenheter kring Bibeln. Tänkte börja med dig, Maria. Hur ser din relation ut till Bibeln?
Den är bra. Jag älskar att läsa Bibeln. Jag försöker läsa varje dag. Det är väldigt varierat hur mycket. Ibland är det bara en vers, ibland är det ett kapitel, ibland är det fler. Så här. Den är underbar på många sätt.
Varför läser du den?
För att jag tycker det är ju Guds ord. Det är där man ser tydligast vad han vill säga till oss. Men som vi sa innan, det finns ju många bra böcker, men de är ju inte Guds ord. Det är ju det här. Så jag vill gärna ta del av det, och jag har upplevt också att han kan ju tala igenom det på ett speciellt sätt.
Och jag vet ju att du går ju bibelskolan nu i vår ute på Götabro. När du liksom har gått den här bibelskolan, du är ju mot slutet nu. Har det påverkat din bibelsyn eller din bibelläsning? Och på vilket sätt?
Absolut, jättemycket verkligen tycker jag. Innan jag började nu i januari, och året, ett halvt år innan, så har jag läst Gamla testamentet. Och oftast inte fattat så mycket. Eller så här, det liksom bara krångligt och det blev eländigt och alla av det var så här, ja, jag tyckte det bara var jobbigt. Och sen då läste jag ofta på kvällen, vilket kanske inte heller är den bästa tiden på dygnet egentligen, när man är trött och bara inte förstår liksom, och inte minns om man läste dagen innan heller. Men nu har vi har haft vissa kurser, bibelöversikt till exempel, man har gått igenom hela Bibeln, vi har gått igenom en massa övergripande, vi får ha personlig andakt på schemat som man sitter i 45 minuter. Alltså sådana grejer har ändå gjort att jag har fått så mycket mer liksom bakgrundskunskap till Bibeln, som gör att det känns som att det blir lättare att läsa nu än vad det var innan. Både vissa brev har vi gått igenom väldigt detaljerat och vissa grejer lite mer översiktligt. Så. Men ja, man har fått mycket bakgrund liksom, som gör att det blir mycket lättare att läsa. Roligare.
Ja, och du då, Alda? Hur ser din relation ut till Bibeln?
Men jag brukar oftast be en bön innan jag åker till skolan. Och så i skolan också. Jag tror att Gud talar genom Bibeln. Men det är inte det enda sättet han talar på. Och just nu så tror jag att Gud kanske inte är det främsta. Eller han kanske inte talar det främsta sättet till mig genom Bibeln. Utan han talar mer genom tankar och bilder. Men jag försöker fortfarande läsa Bibeln för att förstå honom och vad han har för planer för världen.
Tycker du att den är svår eller lätt? Är det svårt att läsa eller är det lätt att läsa?
Jag håller med Maria. Alltså, Gamla testamentet kan vara väldigt svårt jämfört med Nya testamentet.
Och du har ju också gått en bibelskola i form av en tonårsbibelskola. Tyckte du att det liksom påverkade din syn på Bibeln eller din läsning av Bibeln?
Den påverkade nog mig på ett sånt sätt att jag fick en mer öppnare syn på Bibeln. Att det inte bara var att det gällde liksom förr, eller att det står om det som hände förr, utan att det fortfarande kan betyda något idag. Och det har påverkat mig jättemycket.
Spännande. Och du, Gunnar, du kommer ju från organisationen Gideoniterna. Och det är ju en ideell organisation med syfte att dela ut Guds ord på olika platser. Och det här är ett arbete som bedrivs internationellt, och i Sverige så har det funnits sedan 1919. Men jag funderar så här, varför just biblar? Varför valde ni att börja dela ut biblar?
Ja, jag vill säga så här att det började en gång för länge, länge sedan. Två affärsmän möttes. Och där ville den ena ha ett rum, men det fanns inga rum lediga, men det var ett rum där det var två sängar, men en person hade hyrt det. Och för att göra det här lite kort, så var det så här att när han fick tillåtelse att bo där, så gick han in och han skulle lägga sig och sova med den andra arbetaren med någonting. Och när han kom in sen, så ville han läsa Bibeln. För han hade lovat sin mamma det. Och när han då öppnade sin Bibel, vaknade den personen som hade blivit gäst hos honom där. Och han blev intresserad och sa, men läser du Bibeln? Ja, jag har lovat min mamma att göra det och be. Ja, men vad intressant. Gör det. Jag var också en kristen. Och där började starten med det hela, med Gideonit-sammanhanget. För att de ville att det skulle finnas biblar på hotellerna så att man kunde läsa.
Mm, och det är ju en intressant fråga. Vart är det ni delar ut biblar?
Ja, vi delar ut biblar på sjukhus, räddningsmissionen, brandkåren och i skolorna. Och det kan vara i vissa någon kristendomsskola också som man kan dela ut biblar i. Och sen kan man dela ut privat också.
Men det är mycket så här offentliga platser och...
Ja, det är det.
Men han...
Vårdhem också, förlåt mig. Men vårdhemmen också.
Ja. Men jag funderar på... För ni har ju hållit på här sedan 1919. Det är ju jättefascinerande. Det är ju snart 100 års jubileum, tänker jag. Men har ni märkt en förändring i ert arbete att dela ut biblar? Liksom, är det lika lätt idag som det var för 15-20 år sedan?
Nej. Det är så att vi har lite svårt att komma in i skolorna. Och det är väl ett bönämne. Därför att kommer vi in, ja, då ska alla andra organisationer in. Så det är ett problem. Och vi har ringt och vi har frågat att få komma. Och ja, jag ska prata med den och jag ska prata med den. Och vi återkommer. Och sen blir det så, nej, de har stoppat. Men vi fortsätter och ber. Och det finns öppningar, tror jag. Men de har inte kommit riktigt än.
Jag funderar på dig, Alda. Vad tror du kan liksom hjälpa oss att läsa Bibeln mer i våran vardag?
Jag tror att i så fall måste Bibeln bli ganska tillgänglig. Och jag har laddat ner Bibelappen i min mobil. Så om man tänker på ett bibelord eller bara vill be en kort bön innan ett prov i skolan, då är det bara ta upp mobilen och läsa snabbt. Det blir också väldigt tillgängligt och enkelt.
Tillgänglighet är bra. Och jag funderar på dig, Maria, för du är ju med också i en cellgrupp, kallar vi det för, i vår församling. Det är ju en mindre gemenskap av kristna som möts i vardagen. Tycker du att den gemenskapen, eller för det första, läser ni Bibeln där? Och tycker du att det är skillnad att läsa Bibeln tillsammans med andra än att sitta själv med Bibeln?
Ja och ja. Nej, men vi läser Bibeln. Vi försöker ha så att var tredje gång så har vi bibelgång. Och då har vi bland annat jobbat med Jakobsbrevet och då har vi läst ett kapitel. Och vi läser det högt tillsammans, gärna på kanske två eller tre olika översättningar. Och kanske någon gång har vi läst på engelska också. Just för att få en spridning i översättningarna. Och sen har vi tagit upp de frågor som vi har fått liksom i gruppen. Så. Och, någon kanske har haft något svar på något och någon fråga på något annat. Och så kan vi hjälpas åt. Och det har jag märkt mycket på Götabro också, att få samtala om Bibeln och speciellt om svåra grejer gör ju att man kan tänka tillsammans. Man sitter inte själv och liksom fastnar i något tankemönster kanske, eller så. Att det är jätteviktigt att göra det ihop.
Ett tips, tänker jag, att vi liksom läser Bibeln tillsammans mer än vad vi kanske gör. Men skulle du vilja berätta om något tillfälle när du har upplevt att bibeltexten verkligen har talat till dig? konkret in i ditt liv?
Det jag satt och tänkte på det, när jag tänkte på det, men hjälp, vad ska jag ta? Speciellt nu under våren, så när vi har personliga andakt, så har det hänt jättemycket att jag fått, som jag minns inte alls vad det stod. Det är så roligt, jag minns massa grejer men jag minns inte vad det stod. Men sen ett tillfälle har jag kvar, och då var det också i klassrummet, och då hade vi en övning i, kommer inte ihåg, alltså vi, det var i början, och vår lärare bara, ja men nu ska vi tänka att vi är fyllda av Guds anda liksom, så han kan tala till er. Så då fick vi gå fram typ 4 av 4 och ställa oss längst fram. Och sen fick vi som satt kvar då, ja men gud, vad vill du säga till den här personen? Och så fick vi tänka upp alla 4, och så fick man skriva ner det på en lapp. Och alla lappar jag fick hade samma tema, helt otroligt. Och 2 bibelord som jag fick var också så här, det är precis det Gud har talat om de 2 veckorna tidigare och hela våren. Var de precis, ja, de bibelorden satte så bra på det. Så jag bara stod och grät, vad jag skulle göra. Nej, men det var väldigt häftigt att se att det var så direkt liksom i de tankar jag hade. Och de hade jag inte delat med mig av till mina klasskompisar på det sättet. Så det var häftigt.
Mm. Det är lite som du var inne på, Alda, att bibeltexten faktiskt inte bara skrevs för länge sedan, utan att faktiskt talar till oss idag, in i våra liv. Så. Men har du, jag funderar på Gideoniternas arbete. Hur ser gensvaret ut? Får ni liksom feedback ibland att ja, men jag hittade eran bibel och jag läste den och så?
Vi var på en skola för ett tag sedan, ja, nu är det ett bra tag sedan, men minnet finns kvar. Och det är så att vi delade ut biblar, men det var lite rörigt i klassen och så där. Och när vi gick ut därifrån så sa jag till honom som var med, idag gick det jobbigt. Idag var det jobbigt. Men nu kommer tårarna. Det var så, förstår ni, att när jag var på väg ut så kommer det 2 flickor springande emot mig. Är det sant det som står i den här boken? Jag sa, ja det är det. Hör Gud bön. Ja, sa jag, det gör han. Oh, sa hon och klämde det mot bröstet. Då ska jag gå hem och läsa och be. Det har följt mig och det sitter där. Gud hjälp oss att de kom till tro, de här flickorna. Men jag har inte träffat dem sedan dess. Men ordet tog tag i mig där. Så visst finns det gensvar, och man möter väl ibland när man är ute i vissa sammanhang och så till möten, eller om man åker på ett vanligt möte, så kan plötsligt Gideonitbibeln komma fram när de ska kolla den här ficktestamentet. Så Gud har inte glömt oss.
Alda, har du något sån här ett bibelord som du tycker extra mycket om eller som du skulle vilja dela med oss?
Jag brukar oftast tänka, eller om jag tänker på ett bibelord, så brukar oftast återkomma till när Jesus skickar ut lärjungarna och säger att jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Och att man inte är ensam. Och det betyder väldigt mycket för mig.
Mm. Det är från oss, att kolla vart det är. Jag tror det är Efesierbrevet 6:10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Och det är också när det gäller på Göteborg att den hämtan nu tycker min lärare är lite tokig. För att han tycker att, alltså det grekiska ordet är någonting att man behöver inte gå och hämta. Man bara styrks. Alltså det är bara att få kraft. Att vi på något vis, ja, vi behöver inte ens ta den. Vi kan bara få kraft av, och Gud har så otroligt mycket att ge till oss. Det brukar jag tänka på.
Spännande. Jag tänker att tack så jättemycket att ni kom hit, och Gunnar kommer ju finnas kvar här sen vi fika om ni vill fortsätta prata och ställa frågor och så. Absolut.
Jag har med mig understödjarkuponger, de som känner att de vill vara med och understödja Gideoniterna. Kom till mig så ska jag dela ut det här till er och så, om ni vill bli medlem. Får jag bara säga en sak till, att Gideoniterna började sitt arbete 1898. Så att det är långt tillbaka, men det är intressant att vara med, och det är roligt att gå i skolorna och se hur många är med på noterna.
Tack så jättemycket. Och vi ska ju få fortsätta att få lyssna till Madeleine som kommer att tala Guds ord. Och jag tänker, sitt med förväntan. Vi har precis fått hört här att Gud talar genom sitt ord in i våra liv här och nu. Varsågod.
Tack. Det känns lite så här överflödigt tycker jag att säga något efter det här när man har fått ett sånt samtal. Ska vi se här. Men jag ska ändå göra det, för nu har jag förberett mig. Så att nu. Men det var jätteroligt att få höra också med era egna tankar och synpunkter kring Bibeln. Och jag tror att det jag kommer att säga hänger liksom med i det. Madeleine heter jag som sagt och är medlem här i församlingen. Och till vardags så jobbar jag som psykolog i Hallsberg, i skolan där. Men får ibland också tillfälle och möjlighet att få predika här i församlingen, vilket jag tycker är jätteroligt. Och jag tycker jättemycket om Bibeln. Så när Erika frågade mig om jag ville prata och predika över det här för jättemånga veckor sedan, så blev jag jätteglad. Tänkte ja, yes, åh vad roligt. För det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men jag vet också att det är någonting som kan ge väldigt mycket dåligt samvete och skuldkänslor. Vilket ju är lite intressant. Och det har gjort det väldigt mycket för mig också. Och gör kanske ibland också. Det är någonting som är, ja, men det är lite komplicerat. Så där. Man tycker att man borde läsa mer. Eller varför gör jag inte mer? Eller så där. Jag tänker att vi ska prata lite om det mot slutet också. Men jag vill att ni ändå ska ha med det. Min tanke är inte att ni ska gå härifrån och känna jag borde, jag måste, varför gör jag inte? Utan jag önskar att ni ska få mer känslor av att ja, men jag vill, eller jag är nyfiken, eller jag kan, eller jag kan göra på det här sättet, eller så. Mm. Tanken är att vi ska prata lite om vad Bibeln är. Och alltså, att predika om Bibeln på en gudstjänst är ju lite så här, jag sa det till Erika, det finns ju väldigt mycket man kan säga. Så att det här blir ju någon sorts lite axplock, så kan man säga. Vi ska prata lite om vad Bibeln är för något, varför man ska läsa den och det här lite dåliga samvetet där på slutet. Vad ska man tänka kring det? Ja, vad är Bibeln? Wikipedia. Det här fina på internet där man samlar så mycket information. De skriver så här. Bibeln är inom kristendomen en fastställd samling skrifter av alldeles särskild betydelse och därför kallad helig skrift. Så tänker andra om Bibeln. Bibeln innehåller väldigt mycket häftiga berättelser. Den är väldigt uppmärksammad av filmindustrin. Det finns jättemycket coola liksom livsöden, väldigt spännande berättelser som har applicerat till och blivit väldigt mycket Hollywoodproduktioner helt enkelt. Men vad är den då egentligen? Ja, men det är 66 böcker. Det är olika typer av litteratur. Det är berättelser, det är mer lagtext, det är mer poetiska böcker, det finns profetiska böcker, det finns brev som Maria pratade om, det är olika sorts böcker. De är skrivna av olika författare som har levt under en tusenårs, ja, under flera tusenårs tid. Så det är olika kulturer, det är olika typer av språk, berättartekniker. År 363 efter Kristus, då sattes Nya testamentet ihop. Och Gamla testamentet, de fanns samlade sedan tidigare, till och med före Jesus föddes. Den äldsta kända Bibeln som man har, den heter Codex Vaticanus och den finns i Rom. Och den är ungefär från år 350 efter Kristus, alltså då när man satte ihop Bibeln. Och då tänker jag så här, den är så fruktansvärt gammal. Det är bara några hundra år egentligen efter att Jesus dog som alla de här skrifterna samlades ihop. Och sen har de varit ganska bevarade sedan dess. Och det är ju så. Ja, Bibeln finns översatt till väldigt många språk. Mer än 450 språk. Och det här med Bibelns historiska värde tänker jag att vi inte ska tappa bort heller. Eftersom Bibeln är så välbevarad, har varit översatt så noggrant. Så även om man inte är kristen, så finns det ett gott historiskt värde i Bibeln. Man tycker att den är en bra bok som beskriver hur det var förr i världen. Och det är också bra för oss att ta med, tänker jag, i bakhuvudet. Det är en välbevarad bok, väl översatt. Vad säger Bibeln om Bibeln då? För det här är ju sånt som är lite så här hårda fakta. Det är bra att ha med sig det. Men vad säger Bibeln om Bibeln? Och i Bibeln så nämns Bibelns syfte jättemånga gånger. Jättemycket. Det är jättespännande. Jag tänker i många andra böcker som man läser så står det ju inte så mycket om boken själv. Böckerna skriver ju inte om sig själv. Men i Bibeln så står det om Bibeln själv. Och till exempel, om vi går tillbaka ganska långt tillbaka till gamla testamentet, till femte Mosebok, så har det här står det: akta dig mycket noga. Jag inser att jag har gjort lite syntest här. Det gör man ibland, det är ett standardfel. Det är lite små bokstäver. Jag hoppas att ni ser där bak, men jag kan läsa annars. Akta dig mycket noga för att glömma vad du såg med egna ögon. Bevara det i minnet så länge du lever och undervisa dina barn och barnbarn om det. I femte Mosebok 4:9, då har Israels folk, de har kommit ur Egypten och de har vandrat runt i öknen. Det har hänt väldigt mycket i deras historia. De har blivit befriade från slaveriet. De har fått lagtexterna ifrån Mose. De har ätit manna och vaktlar i öknen. De har sett havet dela sig. De har sett så mycket häftiga saker. Så själv skulle man ju... Man ska ju alldeles knasigt, tänker jag, om man har upplevt och levt i det. Det är så långt ifrån våran verklighet. Det fanns ingen bok då. Det fanns ingen bibel. Det fanns ingen skrift på det sättet. Utan den tradition som man hade var att berätta. Man berättar berättelsen och för den vidare. Och det där poängterar Gud för Mose, att han ska instruera folket. Som det står i den här versen. Akta dig för att glömma. Bevara det så länge du lever. Och berätta. Berätta för dina barn. Berätta för dina barnbarn. Berättelsen skulle leva vidare från generation till generation. Gud poängterar också för Mose om lagen. För nu har de ju fått stentavlorna. Och att bevara lagen intakt. Man ska inte ändra någonting, inte lägga till, inte dra ifrån. Den ska vara intakt. Och lagen är jätteviktig för överlevnaden. Frukta Herren din Gud, du liksom dina barn och barnbarn, och om du i hela ditt liv följer hans stadgar och bud som jag ger dig, så kommer du att leva länge. Det finns någon sorts överlevnads... Man ska inte glömma lagen, vi ska inte ändra lagen. Poängteras jättestarkt. I samband med att man liksom fyller på och skriver mer och mer, och Israels folkhistoria, det går liksom framåt, så poängteras det igen. Vikten av, summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga lagar består för evigt. Och i psalm 1:1. Lycklig den som inte följer det gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Alltså Bibeln själv pratar om sin vikt och sin betydelse för folket. Och det är ju så, jag tänker att judarnas tradition är väldigt koncentrerad och väldigt fokuserad kring Bibeln och kring berättelsen. Jesus lyfter också fram det, vi ska återkomma till det sen. Det står också i andra Timoteus, som är ett av breven som Paulus har skrivit. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så på många ställen, det här är bara ett jättelitet axplock. På många ställen i Bibeln så beskriver Bibeln sin egen betydelse. Och det där tror jag ibland att vi tappar bort. Och kanske tänker lite sådär som Wikipedia. Det är en helig skrift för oss. Men Bibeln är så mycket mer. Det är en berättelse, en stor berättelse. Om det här som Erika var inne på, om hur Gud skapade världen och hur Gud söker efter världen och folket i världen och vill ha sin upprättelse. Han vill ha en upprättad relation med dem. Det är liksom den stora berättelsen i Bibeln. Varför ska man läsa den då? Jag tänkte att vi skulle titta lite i Lukas 24. Och ni får jättegärna läsa det här. Häng med. Jag kommer inte läsa bibeltexten, jag kommer berätta den. Men häng gärna med i era biblar. Eller som Alda var inne på, skaffa en app. När jag har förberett predikan, då har jag använt min telefon. Och bara läst i bibelappen faktiskt. Så ladda ner den, gå in på bibeln.se annars. Eller titta i era biblar. Så kan ni följa med. Kapitel 24 i Lukas. När Jesus har dött och uppstått så är han på väg, eller han är inte på väg, så är det två män på väg till Emmaus vandrarna. Och de går ifrån Jerusalem mot Emmaus, kanske på en sån här väg. De är helt upptagna av det som har skett i Jerusalem de sista dagarna. Och när Jesus ansluter till dem så känner de inte igen honom, utan han ansluter som en främmande person. Och de pratar ju om det här som är det stora pratet i Jerusalem sista tiden. Den här berättelsen har man ju, ni har kanske hört den förut och den predikas mycket över den och så. Och det som jag tycker är intressant, som jag vill fastna vid nu, det är Jesu reaktion just på deras reaktion egentligen. När Jesus ställer frågor så där, ja, men vad är det som har hänt, och ja, då blir de jätteförvånade och tittar på honom och, men vem är du, vart har du varit, har du missat det här? Det är liksom det stora pratet, det man pratar om just nu. Och då skulle ju Jesus kunna säga så här: tada, här är jag är inte död, det är sant som de säger. För de är ju helt upprörda över de här ryktena om att kvinnorna säger att han har uppstått. Jesus skulle ju kunna göra så, men det gör han inte. Utan istället så uttrycker han så där: är ni så tröga? Har ni inte fattat? Och sen så börjar han förklara. Utifrån profeterna och skrifterna så backar han tillbaka och förklarar utifrån vad som står i Bibeln. Och ger dem bakgrunden till vad det är som har hänt. Det tycker jag är lite intressant. Han skulle kunna ha reagerat på ett helt annat sätt. Men det är som att han ser att det finns en vikt i att de faktiskt får skriftens förklaring på händelserna. Att de faktiskt förstår att det som har hänt är inte bara någonting som har skett liksom helt i det blå och helt utan anknytning till något annat. Utan det finns en plan, det finns liksom en början och det finns en fortsättning i berättelsen. Det handlar om att vara förankrad i skriften. Och det var kanske det som de här två männen behövde upptäcka just då. Att det här var ingenting nytt. Det var inget konstigt som hände. Utan det fanns en väldigt tydlig förklaring. Jag ska dra en parallell till något som har hänt. Som är lite aktuellt för oss. Bara för att visa hur vi som människor funkar. Ungefär. För några veckor sedan så var det en man som körde in i Åhléns i Stockholm. Han hade snott en lastbil och så åkte han. Körde ner en massa folk, han ville skada och döda så många som möjligt. 14 år tidigare så var det en man också som körde på en gågata i Gamla stan. Helt vansinnigt. Och hade också som avsikt att preja ner och döda så många som han kunde. Det som är lite intressant är att i den här översta händelsen med lastbilen, då gick det väl inte alls så lång tid innan det började rubriceras som ett terrorattentat. Det gick jättefort. Det var där det kom ut som. Det har skett ett terrorattentat i Stockholm. Den här nedre händelsen började betecknas som ett vansinnesdåd och har aldrig hetat något annat. Vad är det som skiljer dem åt egentligen? Nu så här i efterhand så vet vi kanske mer, men just i början när det hände. Ja, jag tänker att det som är skillnaden är kanske inte just det här med de två tornen, för det hände ju 2001. Men världsläget är annorlunda. Det händer mycket mer av terrorattentat i världen. Och vi har en tendens att tolka saker på det sättet. Väldigt många händelser som händer i vår samtid tolkar vi som terrorattentat, när vi för några år tillbaka skulle ha tolkat det helt annorlunda. Och varför blir det så? Jo, därför att vi skapar en tolkningsram. Vi tenderar att se saker på ett sätt som passar in i hur våra erfarenheter fungerar och där vi bär med oss våra kunskaper och hur vi har levt vårt liv. Man tolkar saker på olika sätt, helt enkelt. Och det som är lite coolt då med Emmausvandrarna är ju den reaktionen som Jesus gör. Det handlar inte om, han reagerar inte på att de inte har någon tro eller varför tror ni inte på kvinnorna för eller så. Utan det han reagerar på är ni så tröga? Har ni tappat bort det som står i skriften? Det är hans reaktion. Och det tänker jag att när det handlar om att läsa Bibeln så det handlar det väldigt mycket om att ha rätt perspektiv på sitt liv och på vem man är. Det handlar inte så mycket om kanske just de här terrorbrotten. Det hoppas jag att ni inte tänker att jag. Men det var bara en bild på att så lätt är det för oss att ändra vår referensram. På vad vi tycker är rätt eller fel. På vad vi tänker om vår egen framtid. På vad vi tänker om, ja, men vad är min roll i det här samhället, på den här jorden, i det här livet. Vi påverkas jättemycket av det som sker runt omkring oss och av det som sker i vårt eget liv. Och där är Jesus ganska tydlig med att, ja, men vi ska sätta vårt liv i relation till skriften. Han var tydlig med Emmausvandrarna. Jag tror att han är tydlig med oss också. Och när jag läser Bibeln så tycker jag att det är ganska skön motvikt till det här andra som sker i samhället. Därför Bibeln är inte Expressen eller Aftonbladet. Den är inte liksom populistisk eller försöker skapa sensation. Och den är inte Twitter eller Facebook eller den är inte flyktig, inte föränderlig, utan den är lite mer trög och seg på något sätt. Den är inte heller propaganda. Det finns ingen enkel bild i Bibeln. Den är otroligt komplex och pratar mot sig själv och jättesvår att förstå ibland. Det är ingen propagandatext som gör att det kristna livet blir enklare. Och därför så tänker jag också att det finns ett värde i att den är viktig för oss att faktiskt läsa. Ett annat syfte med att läsa Bibeln. Det finns ju såklart väldigt, väldigt många syften. Men jag ska säga två då. Ett, det första och sen det här. Och det är att den talar till vår inre människa. I Johannes kapitel 15, vers 1-20, så ställer de skriftlärda Jesus mot väggen. Därför att de tycker inte hans lärjungar lever som de borde leva. Och de håller liksom inte livsreglerna för judarna. Och då frågar de, hur viktigt är det här liksom med de här buden? Och då säger Jesus att det är inte det yttre som är det viktiga. Utan det viktiga är hur vi lever inifrån. Ni känner säkert igen verserna. Det som går ut från munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal, Det är detta som gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren. Alltså de yttre livsreglerna är inte de viktigaste, utan det är hur vi lever inifrån och ut. Och vår tid är, där blir det här också lite, det är inte så lätt att prata om det här, därför att vi är väldigt fokuserade på hur vi lever och på det yttre. Hur vi lever, vad man gör, vad man inte gör. Vi kanske inte har så mycket såna här matregler eller dryckesregler eller så. Men vi har helt klart åsikter om hur vi lever vårt liv och hur andra lever sitt liv. Vi tittar, vi ser liksom på ytan. Men Jesus är väldigt tydlig med att det inte är det som är viktigt, utan att det handlar om det som kommer inifrån. Det som utgår från hjärtat. Och det verkar som att Guds ord påverkar. Jag tror ibland att det kan vara, precis som Maria sa, att man kan tydligt märka att man blir påverkad. Att man, ja men det här, nu fick jag någonting som jag tog till mig. Men jag tror också att den där påverkan, den sker fast vi inte alltid riktigt är medvetna om det. I Hebreerbrevet så står det: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveget svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Det finns någonting i bibelordet som är, det är ett levande ord. Och ibland när jag sitter och läser de här släkttavlorna i Gamla testamentet så försöker jag tänka på det och tänker att nu läser jag på här och det kanske händer något liksom i det här. Jag är inte säker på att det alltid gör det. Men jag tänker att det kan hända saker i min bibelläsning. Kanske inte varje gång jag läser. Jag blir inte alltid uppfylld. Men att fortsätta läsa så händer det någonting med mig. Jag är helt övertygad om det. Därför att det är ett levande ord. Nu tappar jag bort namnet på han som var här och predika. Hjälp mig. Tack. Josef Bergdahl som predikade för några veckor sedan. Jag vet inte om det finns att lyssna på hemsidan. Men om du gör det, så gör det. Lyssna gärna på hans predikan. För han pratade just om Guds ord. Ordet som utgår från Guds mun. Och det liksom levande aspekten i den. Den som är så svår för oss att förstå, tänker jag. Men som vi behöver greppa. Så missade ni hans predikan, så försök att lyssna på den på nätet. För mig är det så, jag tänker att det här, att Guds ord är levande, det talar till hjärtat på ett sätt som jag inte alltid förstår. Och Jesus poängterar att det är inifrån som livet utgår. Så har det för mig, jag har fått en sån här, en bild av, ja men precis som den här diamanten som är i stenen där. Att saker händer i omgivningen som jag inte kan styra över. Det sker saker i familjen, det sker saker i samhället, det sker saker på min arbetsplats. Saker som jag inte kan styra över men som påverkar mig. Och ibland så känner jag mig väldigt smittad av det som sker. Alltså, man kan känna att man blir tungsint, eller man kan känna att man blir trött, eller man blir sur eller så. Man kan bli påverkad. Och det kan också påverka mina åsikter. Jag kan dras med i att faktiskt, ja, men det där är inte okej och så där får man inte göra, eller nu beter de där sig konstigt, eller man kan liksom dras med i hur folk tycker om saker och ting. Och då för mig så har det varit väldigt skönt att tänka att jag inte behöver det helt enkelt, utan jag kan få leva inifrån. Jag kan få söka mina sanningar och det jag står för någon annanstans. Jag behöver inte hitta det. Jag måste inte alltid ta ställning till allt som sker i samhället. Utan jag kan få leva inifrån. Och genom att fylla på mitt inre med Guds ord. Jag säger inte att jag har rätt i allt. För jag tycker snarare att det är tvärtom. Ju mer man liksom lägger ner, desto mer ödmjuk blir man. För man behöver inte ha så mycket åsikter om så mycket annat. För livet är ganska komplicerat. Men så även om man liksom hamnar i att ja, men det där gråa massan som finns runt omkring den där lilla diamanten, så är inte det, det är inte det viktigaste, utan det viktigaste är det som finns inuti diamantkärnan. Det som man bär i sig, i sitt hjärta. Mm. Hur gör man då? När man inte hinner läsa, eller man inte orkar, eller man tycker faktiskt att det är ganska tråkigt. Eller som jag har haft det ganska länge, alltså jag vill gärna läsa Bibeln och tycker väldigt mycket om Bibeln. Men det har bara inte, det går bara inte, det blir bara inte av. Och för mig så var det så, jag tänker att jag har alltid haft någon sorts positiv inställning till Bibeln. Jag har gått bibelskola efter gymnasiet och jag har varit med och undervisat på tonårsbibelskola och predikat lite i kyrkan och så här, och tyckt väldigt mycket om Bibeln och har förstått den på något sätt. Men det som gnagde i mig, det var att jag har aldrig läst hela Bibeln. Och jag har aldrig, det var det ena, och det andra var, jag har aldrig fått till någon bibelläsning som är kontinuerligt så där, att man läser varje dag. Som alla pratar om. Alla pratar om att det är så bra och det är så nyttigt med personlig andakt. Och man blir itutad så mycket sådana grejer. Och jag blev inspirerad och kände, yes, nu kör vi. Och så körde jag i 2 dagar kanske. Och sen så orkar man inte. Och det där dåliga samvetet, det är ju ingen bra känsla. Dåligt samvete och skuldkänslor, det är... De funkar inte som motivationsfaktorer. Inte alls. Utan det ska man akta sig lite för. Utan snarare acceptera att ja, men nu är läget så här. Och hur vill jag göra då? Istället. För mig så blev det så att jag laddade för ett nyårslöfte. Det låter sig jättebanalt att säga det nu. Men det bjuder jag på. Jag fick reda på att det skulle bli en drive här för några år sedan bara. Som hette Anta utmaningen. Och tänkte att ja, men det där blir nog bra. Och så gick jag och laddade på det i några veckors tid. Och så kom nyårsafton och så ger alla sina nyårslöften. Och så var det mitt nyårslöfte. Nu ska jag läsa Bibeln varenda kväll i 1 år. Det är mitt nyårslöfte. Ja, så började det för mig. Och efter 1 år, när jag kom till nästa nyår och jag liksom firade att nu har jag läst Bibeln varje dag i 1 års tid. Det var, för mig var det otroligt stort, det har aldrig hänt förut. Och då har jag ändå varit kristen sedan jag var väldigt liten. Då kände jag att nej, men nu ska jag sluta läsa Bibeln nu. Nej. Det gör jag ju inte. Utan nu fortsätter jag väl då. Som jag har gjort. Nu har jag en vana och en rutin. För mig är det så att jag läser på kvällen. För det är då det går. Och så har jag bibelappen. Och så, ja. Jag har mina liksom små system för det där. Och jag har en plan som bara det plonkar ner i telefonen bara. Så jag behöver inte tänka så mycket. Utan jag bara följer den där planen. Och det funkar för mig. Jag tänker man måste hitta sätt som funkar. Det funkar för mig. Och när man har satt en vana, då är det ju dumt att bryta den, eller hur? Men det tog 1 år, faktiskt. Mm. Och jag vet inte, jag tänker att jag ska inte stå här och göra reklam för just den, anta utmaningen eller bibelläsningsplaner eller så. Utan jag tänker hitta någon vana som du tror att du skulle kunna få till. Och så kör på den. Om det är en gång i veckan eller en gång i månaden eller så, det lägger inte jag mig i så. För mig blev det så otroligt skönt att bara bli av med den där skuldkänslan som jag hade som gnagde ibland här bak i huvudet. Men försök bara tänka bort det där dåliga samvetet och tänka, men vad är det jag gör istället då? Vad är det jag kan få till? Några korta tips bara att skicka med. Hitta några att läsa med är ett sånt tips. pratade om cellgruppen här förut, som ju kan vara ett jättebra tillfälle. Man ses regelbundet och man läser tillsammans. För mig var det den här anta utmaningen. För i den så fanns det också, om man gick med i en Facebookgrupp, så det kom det upp lite sån här i flödet där. Att ja, men nu läser vi det här boken, och har ni tänkt på det här? Och så blev man lite peppad och inspirerad. Och, så där. Och det är viktigt att få den inspirationen av andra. Sätt en vana att läsa varje dag eller varje vecka. Inte att läsa en viss mängd. Det kan bli mycket mer stressande. Man ska säga att ja, men nu måste jag läsa ett kapitel. Det är inte det viktiga. Jag tänker som Maria var inne på här. Ibland läser man en vers och ibland orkar man läsa mycket längre. Sätt en vana i kontinuiteten på något sätt. Hur ofta ska jag läsa? Och om man missar en dag, så acceptera det. Jag tror att det jag gjorde fel när jag var yngre, för då när jag gick på tonårsbibelskolan, då pratade de mycket om det här med att man skulle läsa och läsa varje dag och så. Och så missade jag 3 dagar. Och då tänkte jag att nu ska jag läsa igen. Och hade man missat 3 dagar, då blev det ganska mycket att ta sig över. Så då missade jag en till dag. Och en till dag, för jag orkade aldrig läsa igen de där kapitlerna. Och det där är bara att glöm det. Missar man en dag, acceptera det, fortsätter du är och läs den tid som du har tänkt att du ska läsa. Och ibland känner man att nej, men idag kan jag nog läsa några kapitel till. Och då läser man i kapp av sig själv. Bara några tips att skicka med er. Jag hoppas att inte ni känner att jag vill inte liksom säga att ni måste. Hoppas att ni förstår det. Jag vill hellre säga att det här är ett erbjudande som finns. Och jag är övertygad om att Gud talar till oss på flera sätt. Så är det. Men jag tror att det kan finnas en fördel i det här med att känna att man är rotad. Och där tänker jag att Bibeln är viktig för oss. Vi behöver känna att vi hittar att vi är rotade i något som är större än oss själva. Och det kan ta ett tag. Och det kan ta lite sådana där. Det är inte varje kväll som jag får någon aha-upplevelse. Men ibland kommer den. Och det som är så spännande är att den kan komma på så många konstiga sätt. Till exempel, nu läser jag Bibeln i så här kronologisk ordning. Och då upptäckte jag helt plötsligt att väldigt tidigt där, innan Abraham, då läste jag Jobs bok. Det blev jättestort för mig. Jaha, är den så tidig i historien? Det visste inte jag. Bara en sån liten grej. Men då förstår jag ju varför det står om dinosaurier i Jobs bok. Det hänger ju ihop då helt plötsligt. Att det fanns stora jätteödlor och vidunder i havet och så här. Det var inte så konstigt, för den utspelar sig så extremt tidigt efter skapelsen. Det finns så mycket sådana grejer som jag tänker blir så här. Ja, men då hänger det ju kanske mer ihop. Så ta den. Jag hoppas att ni känner att ni får liksom mer inspiration. Det finns jättemycket spännande att hämta. Och prata med varandra. För det är en klurig bok. Och den inspirerar oss till att vi ska lära oss mer. Vi ska inte känna att vi greppar allt. För det kommer vi aldrig att göra. Men att det finns mer att hämta. Jag tror att jag avslutar med en bön. Så lämnar jag över sen.